Texten idag begränsar jag till bara tre verser. Romarbrevet 8, vers 14 till och med 16. Ty alla de som drivas eller leds av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande, så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Amen. Jag vet inte om du har sett en herrelös eka driva omkring på sjön någon gång. Ingen i båten som ror, ingen som styr. Det är liksom ingen mening med båtens befinnande ute på sjön. Inget mål, utan bara ett ändlöst drivande hit och dit. Vet du, många människor idag upplever sitt liv precis på det sättet. Som en herrelös båt som bara driver utan någon mening hit och dit på livets vågor. Inget mål, ingen som styr, ingen som leder. Bara ett byte för nyckfulla omständigheter. Och till slut grips man av panik och ropar, vart är jag egentligen på väg med mitt liv? Vad finns det för mening med tillvaron och med allt som händer mig? Vad finns det för mål? Finns det något mål? Det finns en annan ytterlighet också. Och det är människor som ser livet så som förutbestämt av ödets makt. In i minsta detalj. Det är horoskopmänniskorna, skulle man kunna säga. En slags fatalism. Där man endast har att blint acceptera allt som händer så som varande förutbestämt, kanske av skenbilden man är född i. Men Guds barn. Guds barn har en helt annorlunda ställning än båda dessa jag har tecknat. Med Guds barn är det nämligen så att de är ledda av Guds ande. För Guds barn har allt som händer här i livet en mening och bidrar till att föra dem till det mål som redan är utstakat och redan är förutbestämt utav Gud. Nämligen att det ska bliva lik Jesus Kristus, Guds son. Kännetecknet på Guds barn, enligt första versen vi har läst, vers 14, är egentligen att det är föremål för gudomligt ledande. Alla de som leds av Guds ande, de är Guds barn. Egentligen står det Guds söner, Guds äkta arvingar och tillhörigheter. Ett mål är fastställt för deras liv och allt som händer dem syftar till och samverkar till att det målet ska uppnås. Och det målet kommer vi att behandla senare i Romarbrevet 8, nämligen som det står i den 29:e versen, att vi ska bliva Guds sons avbilder. Det är det slutliga målet. Andens ledning är inte någonting som är reserverat för endast vissa människor. För missionärer som ska ut på uppdraget av Gud, eller för pastorer, eller andra eventuellt andliga människor så kallade. Utan andens ledning är någonting som kännetecknar alla kristna. Det står inte om ni leds av Guds ande så är ni Guds barn. Utan det står alla som leds av Guds ande, de är Guds barn. Versen kan lika väl läsas, Guds söner, det är de som leds av Guds ande det. De som inte är Guds barn är heller inte ledda av Guds ande. Den opånytt födda människan leds inte av Guds ande utan av sina egna önskningar och egna impulser. Hon vandrar, säger Bibeln, i sitt kötts begärelser. Hon gör vad köttet och sinnet vill. Hon vandrar efter denna tidsålders sätt, efter denna världens filosofi. Hon följer sin egen filosofi. Hon följer försten över luftens härsmakt, säger Efesierbrevet 2. Hon följer strömmen. Hon gör vad folk tänker och tycker. Hon saknar den heliga andes ledning. Men den som har lyssnat till honom som sa: jag är världens ljus. Den som följer mig, han skall förvisso inte vandra i mörker, utan han ska ha livets ljus. Den människan har fått en ledning i sitt liv och ett mål med sitt liv. Den kristna har fått ljus över sin vandring. Även om den kan vara dunkel ibland, så är Gud där och leder. Den kristna har fått den helige andes ledning i sitt liv. Den är given till alla Guds barn. Den är inte beroende av några mänskliga villkor eller ansträngningar. Andens ledning finns hos varje kristen och är egentligen det som gör att vi överhuvudtaget kan uppträda som kristna och bekänna oss som kristna. Jag tror vi gör ett fel ibland när vi talar om att vara ledd av anden och säga att vi vill söka andens ledning och vilja veta vad som är Guds vilja. Så överbetonar vi ofta den mänskliga sidan, det vill säga vad vi som människor måste göra för att komma underfund med vad Gud vill. Och det handlar oftast endast om krissituationer i våra liv. Nu behöver jag Guds ledning, för nu har jag fått ett svårt val att försöka klara av. Och därigenom så har vi ofta för det första isolerat andens ledning endast att gälla valsituationer av vad vi bedömer vara av allvarlig art i våra liv. Vem ska jag gifta mig med? Gud, du måste leda mig. Vilket yrke ska jag välja? Ska jag flytta eller ska jag inte flytta? Alla de där frågorna är viktiga, men ofta isolerar vi eller reserverar vi andens ledning bara till krissituationerna. Men det är inte vad den här versen lär. Den säger tvärtom att alla Guds barn ständigt är föremål för andens ledning i varje detalj, i varje stund av den dag vi vandrar igenom. Från början till slut innefattar andens ledning totaliteten av våra liv. Om vi räknar med andens ledning som bara att gälla krissituationer, så överbetonar vi ofta också den mänskliga ansvarssidan genom att peka på vad vi ska göra för att få andens ledning eller förstå andens ledning. Man säger du ska tala med någon erfaren kristen, du ska läsa Bibeln mycket och be mycket, och du ska se på omständigheterna och försöka tolka vartåt det pekar, och du ska pröva alternativen och pröva dig fram för att se vilka dörrar som öppnar sig och vilka som stängs. Och allt det där är riktigt, va? Men vi överbetonar ofta den sidan, och vi förstår inte att andens ledning i första hand är ett Guds verk och att det alltid finns där. Det är någonting som ständigt pågår hos den kristne. Det pågår inte först när vi börjar fråga efter andens ledning. Det är en fel översättning som jag bland annat tror Hedegård har gjort när han säger alla som låter sig ledas av Guds ande är Guds barn. Det är inte att jag först beslutar mig för att låta bli led av anden som ett villkor för att han ska leda mig. Utan andens ledning är Guds verk och inte ett verk av människor som följer Gud. Observera att det står inte alla de som följer Gud eller Guds ande är Guds barn. Utan det står bara alla de som drivas eller leds av Guds ande. Ja, det är Guds barn det. De har det så ställt om att de är ledda utav Guds ande. Det grekiska verbet för leda står i en tempusform som betonar ett ständigt pågående verk av den helige ande i den kristnes liv. Inte bara när vi kommer i kriserna. Observera, anden upphör aldrig att leda den kristne. Han är ständigt där med sin ledning. Han bor i oss. En rätt översättning skulle vara att säga: vilka är Guds barn? Jo, Guds barn, det är de som håller på att ledas av Guds ande. Denna Guds ledning omfattar alla livsområden. Anden är i ständig verksamhet för att föra oss till det redan förutbestämda målet, Kristus likhet. För det andra, om det grekiska verbet för leda, så antyder det ett kontrollerat ledande i syfte att föra oss till ett bestämt mål. Som när du tar någon i handen för att leda honom till ett bestämt mål. Precis som det står det verbet när Jesus leddes av de romerska soldaterna först till Pilatus och sedan till Herodes. Och det står för första gången i Bibeln om när Gud ledde, lika som kvinnan, fram till mannen i Edens lustgård. Ett kontrollerat ledande i syfte att föra oss till ett bestämt mål. Det är inte någon slags abstrakt påverkan eller inflytande som kommer över oss. Anden bor ju i oss och är ständigt där som en levande, aktivt verksam person. Anden är inte bara någon som finns där för att ge oss goda råd. Roland, jag tycker du kanske skulle göra så, va? Är inte det fint? Eller ge oss lite förslag när vårt förråd är uttömt. Anden är en person som aktivt leder oss på ett suveränt sätt, i enlighet med Guds eviga rådslut för våra liv, som är att vi ska likbildas med hans son Jesus Kristus. Andens ledning innebär att han aktivt är verksam för att allt som händer mig alltid ska samverka till det bästa, vilket är att jag ska bliva lik Jesus. Alla Guds barn leds ständigt av anden mot detta mål. Gud vare lov. Vilket högt mål Gud har satt ut. Vi ska bli lik Jesus. Det har han bestämt om oss. Sedan har han sänt in i våra hjärtan sin ande, som alltid är verksam för att framverka och det målet i våra liv och fullborda det målet. Därför så tror jag har rätt att säga att allt som händer i våra liv är under den helige andes suveräna kontroll. Guds eviga rådslut med våra liv kommer därför att fullbordas. Det kommer att fullbordas. Det var 8 kapitlet talar om, ännu starkare i verser som följer. Vilken tröst, mina vänner. Vad som än kommer att hända dig under veckan som nu följer, så är det under den helige andes ledande kontroll. Målet är redan bestämt, och alla detaljerna på vägen mot det målet är under den helige andes ledning. Gud vare lov. Gud ledde Eva till mannen. Jag tror Gud håller på att leda församlingen Kristi brud till sin son Jesus Kristus, för att ställa henne fram inför honom i helighet, ostrafflig, obefläckad, förhärligad. Hur leder den helige ande? Den helige ande är ju sanningens ande. Därför leder den helige ande alltid i enlighet med sanningens ord, skrifterna. Jesus sa: ditt ord är sanning. Den helige ande har inspirerat Bibelns författare. Ja, han har inspirerat Guds ord. Den helige ande är Bibelns gudomliga författare. Därför, den helige andes ledning kan aldrig stå i strid emot Guds ord. Den helige ande kan aldrig säga en sak som ligger i strid med vad han har sagt i det skrivna ordet. Den helige ande leder oss i enlighet med sanningen. Han leder oss i sanningen. Han leder oss till sanningen. Han vill fördjupa oss i sanningen, i vår kunskap om Gud, om hans son, om vår frälsning, om Guds plan med våra liv. Den helige ande verkar dock aldrig i våld mot vår vilja. Han gör inte våld på vår egen personliga vilja, men han påverkar vår vilja, så att det står: han är den som verkar både i vår vilja och i vår gärning. Filipperbrevet 2:13. Och psalm 32:8-9 talar också om hur han ska leda oss och giva oss råd och låta sitt öga vaka över oss. Var därför inte som mulåsnor som man måste lägga betsel på för att få dem dit man vill, utan var villiga. Var villiga för andens ledning. Hur vet jag att jag är ledd av den helige ande? I Jakob 4:5 så står det att anden trånar med svartsjuk kärlek att få förverkliga sin vilja i våra liv. Det är vad versen menar. Anden är lika som föräldrar angelägna om att det ska gå deras barn väl. Och anden som bor i oss trånar ständigt efter att vi ska vara döda till synden och levande för Gud. Anden påverkar liksom hela min syn på livet. Anden leder generellt på det sättet, så att jag när jag har blivit född på nytt börjar räkna med en gudomlig dimension och en andlig dimension i livet. Vi har fått smak för andliga ting om vi är ledda av anden. Vi har fått smak för Guds ord. Vi har fått smak för bönen. Det är men inte sagt att vi är fullkomliga människor. Men det som är ledda av Guds ande har upplevt en kärlek till andra kristna. Det har fått en önskan åtminstone att leva till Guds ära med sina liv. Och ofta så har de bekymmer för att de brister så i sin kärlek till Gud. De som är ledda av anden vill säga. De har det bekymret. Och de är så väl medvetna om sin egen ofullkomlighet. Och de sörjer över orenhet som dyker upp i deras liv. Det är människorna som är ledda av Guds ande. Det är Guds barn alltså. Och de längtar efter helgelsen. De åtrår andens frukter i sina liv. Det är för att de är ledda av anden. Finns någonting av detta i ditt liv, min vän, då är du ett Guds barn. Då är du ledd av den helige ande. Känner du sorg över synd som uppträder i ditt liv, då är du ledd utav anden. Då är du ett Guds barn. Vers 15. Ni har ju inte fått en träldomens ande. Förut var vi slavar under synden och döden. Kände skuld, kände fruktan och rädsla inför lagens anklagelser över våra liv. Men nu, inte längre en träldomens ande, utan frihetens. Inte längre slavar, utan fria söner och döttrar. Inte längre någon plats för fruktan, för Gud är inte längre min domare, det finns ingen grund för rädsla. Utan istället en glädjefull tillgivenhet, därför att Gud är min far. Vi har nämligen fått barnaskapets ande. Den grekiska texten säger egentligen adoptionens ande. Eller ordagrant, soninsättandets ande. Den ande som har insatt oss till söner åt Gud själv. Och adoption är hämtat ifrån den romerska kulturen i det här fallet. Där en man kunde välja att adoptera en yngling åt sig som skulle bli hans arvinge. Det var inte så ovanligt. Och ofta så adopterade man vuxna män. När man nu såg att livet snart skulle avslutas och man kanske inte hade någon egen arvinge, eller man ville ha någon mer att dela, fördela arvet med, så adopterade man ett barn, en son, oftast. Och det innebar att alla de gamla banden avklipptes för den adopterade ynglingen. Han fick ett nytt namn, han fick ett nytt hem, han fick en ny far, han fick en ny framtid, han fick ett arv att se fram emot. En helt ny ställning alltså. Kejsar Claudius adopterade en av sina generaler, Nero. Och på grund av denna adoption så fick Nero rätten att när Claudius gick bort sätta sig på tronen och ärva hela romarriket. I egenskap av son hade han den rättigheten. Adoption är en frivillig handling, mina vänner. De föräldrar som väljer att adoptera ett barn, de gör det inte av tvång, utan de gör det av fri vilja. De ikläder sig detta ansvar på grund av ett fritt gjort val. Gud valde att adoptera oss. Han var inte tvungen därtill. Han valde att adoptera dig och mig in i sin familj. Genom på nytt födelse fick vi del av Guds liv. Vi blev Guds barn och delaktiga av gudomlig natur. Men genom adoptionen blev vi Guds sanna söner och döttrar, likasom i juridisk bemärkelse. Det är Guds suveräna handlande, grundat på hans gränslösa nåd. Genom adoptionen har vi blivit Guds rättmätiga söner. Här betonas vår ställning som fullvärdiga familjemedlemmar och rättmätiga arvingar. innan världens grund blev lagd, utvalde han oss till barnaskap hos sig. Bestämde han sig för att adoptera åt sig en familj ur människosläktet och kalla den sin familj. Vad är en kristen? Pecker i sin bok Att känna Gud säger som svar på den frågan att även om man kan ge många olika svar på frågan, svara på många olika sätt, så är det rikaste svaret jag känner, nämligen att en kristen, det är en som har Gud till sin far. Det inrymmer så ofantligt mycket. Men är inte Gud allas far då? Inte alls. Möjligen i den bemärkelsen att allt liv har sitt ursprung i Gud. Han är alltings och allts fader som finns. Men det faktum att allt liv har sitt ursprung i Gud innebär på intet sätt att vi som människor automatiskt står i ett personligt familjeförhållande till Gud. Det är faktiskt tvärtom. Vi var främlingar, vi var fiender, bortkomna från Gud, utan Gud och utan hopp i världen, som redlösa farkoster som bara drev omkring. I Gamla testamentet framställs Gud som en fader för nationen Israel. Men det är inte förrän i Nya testamentet, genom Jesu människoblivande, som Gud presenteras för oss som en fader. Han säger: jag går till min far och er far. Det gamla förbundet som Gud slöt med Israel, med det förknippade han sig själv under namnet Jehova, den Gud som är den evige. Det nya förbundet, grundat på Jesu Kristi blod, det har Gud förbundit sig med namnet Fader. Fader. I Nya testamentet framställs Gud som fader till alla dem som i tro tagit emot Jesus Kristus. Observera dock att det är endast genom Jesus Kristus som Gud kan bli din fader. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Ingen är Guds barn genom fysisk födelse, endast genom andlig födelse. Under det nya förbundet så föder Gud inte bara in oss i sin familj, han adopterar oss också in i sin egen familj och ger oss samma ställning som hans son Jesus Kristus har. Vi har fått söners rätt, och eftersom vi är söner, står det i Galaterbrevet, har han sänt in i våra hjärtan sin sons ande, så att vi ropar Abba Fader på ett mycket förtroligt sätt, utropar vår tillgivenhet till Gud som vår far. Adoption, mina vänner, det är evangeliets högsta privilegium. Rättfärdiggörelsen är nog så viktig och är evangeliets primära välsignelse, eftersom vi i första hand var i behov av rättfärdiggörelse, förlåtelse, rening och Kristi rättfärdighet som tillräknas oss som kom där som skuldtyngda syndare. Men adoptionen, det är en ännu mer exalterad välsignelse. Rättfärdiggörelsen är den juridiska handlingen som äger rum lika som i domssalen, där Gud handlar med oss i egenskap av domare och frikänner oss från lagens förbannelse och anklagelser och tillgodoräknar oss Kristi rättfärdighet. Det är rättfärdiggörelsen. Men adoptionen, det är en familjeangelägenhet det. Den försiggås inte i domssalen. Den försiggås i Guds hjärta. Gud handlar med oss i egenskap av fader, inte av domare. I rättfärdiggörelsen förklarar oss Gud för rena och oklanderliga i sina heliga ögon. I adoptionen förklarar han oss för sina egna söner och döttrar. Ett steg längre. I adoptionen hälsar han oss välkomna in i sin egen familj. I adoptionen inbjuder han oss till gemenskap med sig själv. I adoptionen insätter han oss till sina egna arvingar och Kristi medarvingar. Hela tiden handlar det om närhet, om tillgivenhet, om generositet hos Gud. Visst är det fantastiskt att veta att jag har det rätt ställt med Gud som domare. Men nog är det ännu underbarare att veta att Gud är min far, och därför är jag ständigt föremål för hans kärlek och omvårdnad. När vi inser adoptionens storhet, mina vänner, då är det inte så underligt att vi ropar Abba, fader. Det grekiska ordet för ropa betyder enträgen, intensiv, tillgiven bön. Och Abba, det arameiska ordet för fader, var ett högst förtroligt sätt att tilltala sin fader på, som vårt pappa kanske, som man främst använde i hemmen så där. Som Jesus förresten använde när han var ensam med sin fader i Getsemane. Abba, fader. Nu är det bara du och jag. Barnaskapets ande försäkrar om oss att vi är Guds barn. Det är en subjektiv känsla som uppfyller oss. Och vi överväldigas av glädje. Vi grips. Det är inte bara ett intellektuellt bifall till en sanning som står där. Det handlar om hjärtats värme. Halleluja. Gud är min far. Det är inte, ja, det är den där förunderliga känslan som vi får när en sanning går upp för oss. Man kan sitta en hel predikan och så plötsligt går en sanning upp för en, och hela ens intellekt och känsloliv ger sitt bifall, och man blir gripen, kanske till tårar. Och alla de där intellektuella bålverken som vi så sofistikerat har byggt upp faller samman som tändstickor. Guds ande är där och ger sitt vittnesbörd. Plötsligt både vet vi och känner vi att det här är sant, och det är sant om mig, Gud vare lov. Tänk att jag är ett Guds barn.
Vi får tydligen hoppa över vers 16, även om den är kort.
Men det blir desto bättre nästa söndag. Adoptionen, låt mig säga, är en välsignelse som förbliver. I dagens samhälle ser vi ofta familjer splittras och falla sönder. Men Gud har adopterat oss för att behålla oss. Han är den perfekte föräldern, ser du. Han släpper oss inte. Han tänker fullborda sitt ansvar som vår fader. Han kommer inte att svika. Jag ska aldrig lämna dig eller övergiva dig. Aldrig! Nya testamentet ger oss två sätt att mäta Guds kärlek på. Två måttstockar, om du så vill. Den första är Romarbrevet 5:8. Gud bevisar sin kärlek till oss. Det är att Kristus dog för våra synder medan vi ännu var syndare. Korset är den första måttstocken. Men den andra måttstocken, det är barnaskapet. Därför utbrister Johannes: se vilken kärlek fadern bevisar oss, där i att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Barnaskapet är en måttstock på Guds gränslösa kärlek. Förlåtelsens gåva vore stor nog att försöka fatta, för att inte nämna rättfärdiggörelsen. Men att kunna begripa hur Gud kunde plocka upp dig och mig ur rännstenen och göra oss till rättmätiga söner och döttrar i sin egen familj, det ska ständigt övergå vår fattningsförmåga. Jag är ditt barn, du är min far. Osalighetens gåta. Jag ska sluta nu, men jag ska ställa några frågor till dig. Var står du? Är du Guds barn? Är Gud din far? Verkligen? Har du andens vittnesbörd? Eller är det bara torr teori? Är du ledd av anden? Drivs du av Guds ande i ditt liv? Eller driver du omkring utan mål och mening? Idag kan du få bli föremål för Guds andes ledning.
Idag kan du få börja utropa av hjärtats värme: Abba fader. Tänk att du också är min fader. Har du blivit upptagen i Guds familj egentligen? Är du adopterad? Har du känt barnaskapets ande vittna med din ande att du är Guds barn? Gud har tydligen inte menat att vi bara skulle intellektuellt acceptera sanningen och ge vårt bifall. Han har också sagt att han vill ge sin andes vittnesbörd i våra hjärtan så vi känner det. Och allt för många saknar andes vittnesbörd här idag. Och därför saknar du glädjen. Därför saknar du frimodigheten och friheten i bönen och lovprisningen. Det är så tyst i ditt hjärta. Var är andens vittnesbörd hos dig idag, min vän? Du kan få tillbaka det. Du kan få andens liv, pålande, bekännande, bekräftande: ja, jag är ett Guds barn. Du som är trött på din tomhet, du som är trött på dina intellektuella argument och som längtar efter andens vittnesbörd i ditt liv om att du verkligen är Guds barn, ska du inte ge upp? Ska du inte komma idag? Ska du lämna olycklig igen när du kan få lämna som ett Guds adopterade barn? Du får inte försitta möjligheten.